Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
God morgon.
Hej på dig.
Lite sovmorgon idag.
Lite sovmorgon, ja.
Eller egentligen inte sovmorgon. Vi har ju gäster som är uppe tidigt eftersom de är 4 år.
Ja.
Så, men det blir långa månader.
Det blir långa månader med mycket lek.
Med mycket lek, ja. Men nu är vi igång. Vi ber om ursäkt för att vi får vänta lite grann. Ni kanske lyssnar på det på söndag. Det kommer säkert att hålla ändå, hoppas vi.
Vi ber också om ursäkt för alla ljud som ni hör. Men det beror på att vi sitter på kanske Kapstadens trevligaste café.
Ja, det kan man säga. Det är ett hotell egentligen som heter La Botessa. Och där brukar vi käka frukost ibland när vi är för lata för att göra vår egen frukost. Och nu flydde vi hit för att det är förhållandevis lugnare här än hemma just nu.
Ja, no. Och man kan inte be en 4-åring att tänka i poddtermer.
Nej, det,
och ljudbild.
Man kan knappt be en vuxen om det har jag märkt. Jag tycker att det känns jobbigt, men vi gör vårt bästa. Hörru du, jag läste tidningen i morse. Det här är en sån här dag när SVDs Perfect Guide kommer.
Mm.
Och de hade 3 eller 4 sidor om en amerikansk, en av alla dessa amerikanska IT-miljardärer.
Mm.
De som, av någon anledning, när de får väldigt mycket pengar så får de väldigt konstiga idéer. Den här killen fick, tror jag, 8 miljarder eller någonting, för 9 kanske, för sin betaltjänst när PayPal köpte den. Han är en gammal mormon. Först blev han deprimerad i 10 år, framgick det i en bisats i artikeln.
För att han fick så mycket pengar? Eller?
Nej, jag vet inte, han blev bara deprimerad. Antagligen för att han liksom hade byggt upp företaget och sen så hade han sålt och sen visste han inte vad han skulle göra. Men sen bestämde sig vad han skulle göra, och det var nämligen att leva för evigt. Man tittar på den här killen som, jag vet inte. Man brukar ju prata sådär som, om man har en brottslingsfysionomi och sånt där, ett förbrytaransikte. Och det här är väl någonting annat, men det är ändå väldigt tydligt att han är en speciell person. Han ska nu injicera tillsammans med ett svenskt företag som håller på med sånt här. Benmärg, ung svensk benmärg.
Vad häckligt det låter.
I sina leder, i knän, armar, axlar. Allt det här i projektet han ska leva för evigt. Så här beskrivs det. Han har bytt blodplasma med sin 18-åriga son, samlar egna avföringsprover, bär en keps som strålar skalpen med infrarött ljus och har försökt föryngra sin penis med chockvågsterapi.
Jaha.
Och alkohol och droger är uteslutet. Han äter bara supergrönsaker, undviker solen och går inte ut efter mörkrets inbrott.
Någonting har gått snett.
Ja, alltså det finns ju 2 frågor, tycker jag åtminstone, som den här artikeln väcker. Den ena är, vill man leva evigt liv? Och det andra är, om man nu ska leva evigt liv, vill man leva på det här sättet?
Nej. Nej, jag tycker det framgår väl av din fråga. Vad svarar du det?
Och den är lite
alltså,
retorisk.
Det är så här, leva. Är det här att leva?
Jag vet inte. Alltså, han har ett svar som jag tycker i och för sig är ganska bra. Som just är på den här frågan om vill man verkligen leva för evigt? Och då säger han så här. Det är som att fråga ett barn om de vill bli vuxna. De har inget koncept av att vara föräldrar, ha ett jobb, leva i ett äktenskap. Vi är inte kvalificerade att uttrycka en åsikt om detta. Vi kan bara fråga, vill du leva imorgon? Då är svaret oftast ja. Och det där tycker jag i och för sig var ganska bra. Att liksom idén att leva för evigt är så omöjlig att föreställa sig. Så att man kan egentligen inte svara på den.
Nej.
Men jag skulle vilja säga ändå, jag tror att... den här bilden han står framför sitt kylskåp i någon slags bondage-tröja som säkert också är till för att han ska leva för evigt. Får man en klar känsla av att killen inte är riktigt klok. Men ja.
Men alltså, jag är också lite störd av den här idén att han ber sin 18-åring om olika kroppsvätskor.
Precis.
Det känns inte schysst.
Precis.
Vad ska 18-åringen säga? Nej, pappa.
Ja, fick han pappa stå istället? Eller, jag vet inte. Det, alltså, han använder sina barn som en slags hälsokost.
Mm.
Att skörda. Ja. Jag tycker också att det var lite osmakligt.
Ja.
Men
vi önskar honom all lycka till.
Ja, det kanske gör jag.
Ja. Det vore ju tråkigt om det inte gick som han ville.
Och du vet vad de säger, skratta bäst som skrattar sist. Ja. Och om han har rätt så är det han som skrattar sist.
Ja, absolut.
Eller allra om han nu skrattar, jag är inte säker på att man får göra det om man ska leva fritt.
Men det där med att inte ha ett begrepp för att svara på en fråga. Alltså, det kan jag tycka ganska
känner
bra
du
sagt.
Ja, nej, men det är sant.
Ja, men det är ju inte så dåligt sagt. Men jag läste faktiskt idag en väldigt bra text på Svenska Dagbladets ledarsida av Fredrik Johansson.
Ja, han skriver ofta bra. Nu känner vi Fredrik, så vi kan smöra lite för honom.
Ja, men man kan ju inte bara dissa folk för att man känner dem.
Nej, precis. Det
går inte. Idag är det ju nämligen den 27 januari.
Ja.
Och det är också...
Förintelsens minnesdag,
ja. Ja, det är det.
Och då är dit skulle.
Ja, och där pratar man ju också om det här med att faktiskt... kanske inte går att förstå förintelsen.
Nej.
Alltså, ja, nej.
På vilket avseende? Vad är det som
alltså,
gör att
det är så? Det handlar ju om genuin ondska.
Mm.
Det handlar om att ha en beredskap att gå precis över alla gränser för att genomföra den sjuka idén att befria mänskligheten från judar.
Mm.
För att de då var någon sorts ekologisk defekt som stör den naturliga ordningen. Och bygga upp saker som Hitlers rike. Och, jag menar, att det är faktiskt nästan omöjligt att fatta hur en person kan utveckla den här enorma liksom, rörelsen. Den där enorma... vad ska vi kalla det för? Det är ju det är bara ett mänskligt...
Alltså det...
misslyckande, det är något fruktansvärt.
Det är något som jag tycker är intressant med det där också nu apropå den här rättsprocessen som just Sydafrika där vi befinner oss nu har öppnat i den internationella domstolen mot Israel där det anklagelsen är folkmord. Och alltså att Sydafrika gör det beror ju inte på att de är jättefina människor som tycker att håller på mänskliga rättigheter alltid. ANC vill ju gärna hit Putin. Men det gick inte eftersom Democratic Alliance sa att de skulle arrestera honom här i Western Cape om han dök upp. Mm. Men utan det beror ju på, där är ju inrikespolitik. Det är val här i Sydafrika i maj och det finns en stark opinion för palestinier traditionellt Sydafrika. Så ANC försöker kapitalisera på det här inför valet. Inte minst gentemot Democratic Alliance som har ganska många muslimska väljare och som ju då är missnöjda med Democratic Alliance eftersom de är mycket mer israelvänliga. Men det är en story. Men den här där det kom en interimistisk dom nu igår var det väl, eller förrgår. Alltså det handlar ju då om det är en folkmordsanklagelse. Och jag tror att begreppet folkmord, om jag inte minns fel, dök ju upp just efter förintelsen. Det var liksom då man myntade det uttrycket. Och det var ju väldigt passande. För det var ju verkligen, det var ju uttryckligen det Hitler ville göra. Han ville utrota alla judar. Nu när man då anklagar Israel för det här, då har man ju verkligen tänt begreppet. Det är en sak, man kan ha massor med synpunkter på krigföringen i Gaza, men att Israel skulle ha någon slags plan att förinta alla palestinier är ju, det är ju taget i luften.
Ja.
Det, inte minst kan man se det på att befolkningen i Gaza har ju mångdubblat sedan det blev en palestinsk enklav. Så att, det är ju inte det, är inte det det handlar om. Det kan handla om väldigt många andra saker. Man kan som sagt ha många synpunkter på Israels krigföring. Man kan definitivt ha många synpunkter på den israeliska regeringen som många israeler tycker genuint illa om också. Allt fler verkar så om enligt opinionsundersökningarna. Men där att kalla det för folkmord är ju helt vansinnigt, för då urlakar man termen.
Ja, alltså Fredrik Johansson utgår från Primo Levis bok Är detta en människa? Mycket gripande bok. Man säger kanske är det så att man inte kan begripa det som har hänt, att man rent av inte bör begripa det, ty att begripa är nästan att rättfärdiga. Och nu tar sig folk liksom friheten att omdefiniera det här begreppet folkmord och använda det på det sätt som de själva finner för gott. Sen läste jag i Fokus Anna Nachman som skrev också på ett sätt som är väldigt skakande.
Hon har ju en formulering där, jag vet inte om vi skulle, men hon har ju en formulering som jag tycker är väldigt bra, som det handlar om att det är okej att tycka synd om judar så länge de inte försvarar sig. Ja. Så fort det blir liksom någonting sånt, då blir det ett jävla liv.
Ja. Och hon skriver också om det här att efter den 7 oktober upptäcka att hon har vänner som är antisemiter. Att upptäcka det. Och hur hon har liksom övergivit sin ganska positiva syn på människor i omvärlden till att hon vill inte le mot människor som hon inte vet. Men folk har kommit ut, som hon skriver, som fullblods antisemiter. Och det är ju liksom, jag vet inte, man måste hela tiden försöka förstå och försvara. Det är bara helt enkelt så här att det finns ingenting att försvara. Man kan inte vara antisemit. Är man det, då har man öppnat en dörr och den går inte att stänga. Utan då blir det, då måste judar försvara sig. Och då måste andra människor se till, som inte är judar, att judarna inte ska göra det på egen hand. De ska inte vara ensamma i det. Det är det som är en sån pervers grej. Nu kommer jag också över på någonting som jag faktiskt blir helt tokig på.
Ja,
och det är Jamal El-Haj.
Oh, precis,
som har varit i en DN-intervju med Niklas Orenius.
Ja, just det, den första sen liksom allt det här började med hans koppling.
Och han säger så konstiga saker. Ja. Men han säger en sak som är absolut, det går inte att försöka förstå den här meningen. Jag var tydlig redan då, för 20 år sedan. Man får inte döda civila även om de är judar. Och då får jag följdfrågan, vad menar du? Ja, nej, jag sa fel. Man får inte döda civila. Det här har ju då utbrutit någon sorts tvekan på Twitter som handlar om att man måste väl kunna få säga fel och ändra sig. Det är bara det, varför använder han just uttrycket judar? Det är naturligtvis därför att det är någonstans i honom som den här punkten, det är den han vill komma fram till.
Framförallt att han befinner sig miljö där det är viktigt att lägga till det här. Därför att i den miljön gör man undantag just för judar. Det är just därför att han har umgått sina kretsar. Och det finns ju något, den här intervjun är ju väldigt intressant på flera sätt. Jag tror att det är Orenius som har gjort den.
Ja,
jag hörde inte det. Jag tycker han är bra. Han är ofta väldigt bra. Men det intressanta med den här intervjun är ju att man kan komma undan med, eller han kan komma undan med att vara otroligt naiv. Han visste inte om de här kopplingarna. Han hade frågat de här Hamas-kopplade om de hade en koppling till Hamas och de hade förnekat. Och så. Jag menar, hur naiv får man vara som riksdagsman? Dels är det svårt att tro på att han verkligen tänker så. Och om han gör det så är han ju extremt naiv. Men det är ju det här att det finns ju en berättelse, eller en narrativ som det heter numera, om vilka som är förtryckta och vilka som är mobbare. Och står man på den sidan som då anses vara de förtryckta, då kan man komma undan med nästan vilka naiviteter som helst, därför att man så att säga har någon slags moralisk rätt.
Men alltså, det är bara det att den här diskussionen, och nu har jag sett den naturligtvis mest i Sverige,
ja,
den här diskussionen tar ju fart efter att Hamas begår de mest fruktansvärda bestialiteter mot oskyldiga personer. Det är ingen krigssituation, utan man tar civila och utsätter dem för tortyr, man våldtar dem, man dödar dem på de mest groteska sätt, man dödar barn. Och då ska vi i det här, ska vi bortse från att det här har hänt och istället tala om att det är synd om palestinierna och Hamas för deras sak. Så ska vi alltså tycka att det är okej att man beter sig på det här sättet? Jag ibland vet jag inte vad jag ska göra. Ska man verkligen vara med i en offentlighet som är så otroligt korrupt i sin liksom sanningsönskan? Det finns ju ingen som helst önskan om det här, att det här ska liksom, man ska titta på det här och försöka vara uppriktig.
Det finns ju en, jag tycker det är intressant att leva igenom den här epoken, för att det här är en sån där händelse som, det finns ju såna händelser som sker då och då. Alltså det här är en sån där händelse som jag tror kommer att sätta ganska djupa spår i offentligheten, inte bara i Sverige utan även internationellt. Alltså, den splittrar vänstern på många sätt. Den drar upp nya konfliktlinjer mellan olika länder. Den mobiliserar en generation. Alltså nu ser man ju till exempel, Sverige har ju Melodifestivalen i år, och nu är ju uppropen igång för att man ska bojkotta Israel, att de inte ska få vara med på Melodifestivalen. Och man kan ju naturligtvis ha synpunkt på varför de är med från början, eftersom de trots allt inte ligger i Europa. Men oaktat det, så ser man ju här hur de artistkretsar mobiliseras väldigt starkt i den här frågan. Det här är såna saker som kommer att vara, det här kommer att ligga kvar 20 år från nu. Det här kommer att forma människor på ett sätt som vi kommer att leva med ganska länge. Och jag tror också att alltså, det finns lite grann av en perfekt storm nu. Och Greta är väl liksom bästa exemplet på det där, som vi har liksom gått in i båda de här frågorna. Att nu finns det en väldigt radikal klimatapokalyptisk rörelse som är ganska klara ordalag konstaterar att vi kommer inte kunna lösa det här problemet genom demokrati och att politiker gör det de brukar göra, utan de måste göra någonting annat. Och man gör allt fler liksom spektakulära aktioner. Man har den här Palestina-frågan då, som till det lägger det här koloniala perspektivet. Det påminner otroligt mycket om det, den miljö där Rotarmé-fraktionen, alltså Bademain och Fligan uppstod. Och så jag tror att det skulle vara väldigt undligt om vi inte inom de närmsta 5 åren kommer att få se den typen av, ska jag säga, inhemsk terrorism, eller i varje fall en mycket mer våldsbejakande typ av radikal opposition i västerländska samhällen. Och det är liksom det är en ny grej. Det har vi inte sett sedan 70-talet.
Sen blir man ju också, när man pratar om det som du gör nu, som en tidsmarkör, vad är det för tid vi lever i?
Ja.
Sånt som river upp människors känslor, två saker. Att Ulf Kristersson bjuder på 60-årskalas och tydligen bjöd på äppeljuice eller vad det är. Och varför ska de vara i Rosenbad? Alltså, du vet, ska vi prata om såna här saker? Och tydligen, alltså folk kan verkligen gå igång på att det här är någon sorts liksom, jag vet inte, övergrepp i rättssak skulle jag på säga, men att han har på något sätt, det är så
Stefan
sjukt
Löfven.
Dåligt, sjukt larvigt.
Stefan Löfven firar också sin 60-årsdag på skattebetalarnas bekostnad, men han bjöd på gräddtårta, tror jag. Jaha. Eller någonting sånt där. Och det var någon av kvällstidningarna som hade grävt fram exakt hur mycket det hade kostat. Och de kommer säkert att jämföra med mycket kostat för Ulf Kristersson. Det kommer garanterat att kosta mer för Ulf Kristersson.
Ja. Alltså, jag tog bara upp det här som ett exempel på hur otroligt liksom knasigt. Men, och då det andra ämnet som upprör människor, förutom att det här 60-årskalaset då har ägt rum, det är att Ulf Kristerssons fru Birgitta Ed bär prästkrage. Ja. Hon gör det jämt. Ja. Och det här har då till exempel Axel Schulman reagerat på. Även moderaten Rickard.
Jag vet att du säger Axel bara för att reta honom. Han heter Alex. Men ja.
Jaha, okej. Okay. Och också socialdemokraten Annika Strandhäll har reagerat på det här. Hon säger, Birgitta Hed säger, jag bär den så gott som alltid eftersom jag är vigd till präst och det är jag alla timmar på dygnet. Ja. Alltså, det här blir då en föremål för en text i tidningen Dagen av Fredrik Venell.
Ja.
Där han faktiskt talar om någonting som heter kall. Ja. Att det finns någonting som heter kall.
Ja.
Och då är det inget konstigt att man alltid går att identifiera Nej. Som den som lever i det här kallet.
Men där har han uppförsbacke, tror jag. Om man ska förklara det begreppet. Men det hedrar honom att han försöker.
Ja. Och det får mig... Jag måste hålla i alla halmstrån här.
Nu måste jag gå tillbaka till partiet på Sagerska här.
Jaha.
Ett ögonblick. För att, och Aftonbladet. Vår älskade och vördade kvällstidning Aftonbladet. Det är nämligen så att en av de som var bjudna på festen. Jag var det också. Men eftersom jag befinner mig här så gick jag inte.
Nej.
Men en av de som var bjudna på festen. Var ju faktiskt Bengt Olsson också. Kolumnisten Bengt Olsson. Som ju numera är gift med Åsa Linderborg. Så Åsa Linderborg hade en ganska stor artikel i Aftonbladet häromdagen. Där hon klagade just på den här småaktigheten i gnället på att Ulf Kristersson firar sin 60-årsdag.
För en gångs skull tycker Åsa Lindborg och jag
Jag tycker det var intressant. Men sen är det den andra intressanta artikeln efteråt som jag tror kom idag. Jag såg den först idag, nu i morse. Det är ju att Martin Schori, som ju då chefar där på Aftonbladet, han har ju reagerat på det här med finns det knark på Aftonbladets toaletter? Och han skrev en ganska lång artikel där han börjar med att säga att om det skulle finnas knark på Aftonbladets, kokain på Aftonbladets toaletter, precis som på riksdagskansliens toaletter, så vore det inte någonting som skulle säga att deras knäck på riksdagskanslierna var dåligt, utan tvärtom skulle understryka vikten av det. Mm. Och sen ganska långt ner i artikeln så säger han att samma reporter som gjorde det här testet på riksdagskansliens toaletter har också gjort det på Aftonbladets toaletter och inte hittat något. Så frågan du ställde förra podden, vem ska göra det här på Aftonbladet? Den har du besvarat. Den
som ska testa
Aftonbladet testar sina egna toaletter. Och ska vi lita på dem? Det blir frågan vi ska ställa. Inget blott på kokainservetterna på Aftonbladets toaletter, tror vi på det?
Vet du, jag avstår från att svara på den här frågan för att jag uppfattar den som så osannolikt. Alltså,
jag tycker det här är ganska härligt, för det här är en sån här riktig kvällstidningsgrej.
Ja.
Det är en sån här klassisk kvällstidningsgrej. Jag tycker ju om den genren. Kvällstidningsgenren tycker jag är rolig. Om man läser den på rätt sätt. Det är ju som Lars Gustafsson sa någon gång, att han har två läsarter. En när han läser filosofi, en annan när han läser Expressen. Och om han blandar ihop de två så blir båda typerna av texter fullständigt obegripliga. Man måste läsa kvällstidningar liksom med den lätthet som de förtjänar. Problemet är väl att det är ganska många som inte gör det, och då blir det lite svårare.
Ja, jag undrar hur många det är som går in för att läsa kvällstidningar med lätthet.
Jag tror i och för sig att det är ganska många. Alltså därför att kvällstidningar har ju alltid varit ett stort mått av underhållning. Vid sidan av allt det andra, det är nyhetsförmedling, opinionsbildning och så har det ju alltid varit ett stort mått av underhållning. Det fanns en... Varför läste jag den då? Jo, det var faktiskt på DNs ledarsida. Det var Erik Helmersson som jag tyckte skrev väldigt bra idag om att public service har fått kåtslag. De gör ju bara program nu som handlar om hur 16-åriga flickor vill bli av med oskulden. Eller då kronan på verket nu i public service heter ju anal extas. Det handlar om ett par som ska lära sig och stimulera varandra i rumpan.
Här någonstans, vet du, känner jag bara att jag fejder ut. Jag hör knappt vad du säger.
Nej, jag förstår det, men jag tycker att det är ganska intressant. Jag tycker Helmersson var på pricken där. Så han slutar med någonting sånt här att det är ganska skickligt att public service att liksom få oss som inte ens är puritaner och känna att nu räcker det. Men alltså, är inte det fascinerande? Varför håller public service på så här? Det kan ju inte, antingen så är det så att de har fått kåtslag, de kan inte tänka på något annat än sex. Eller så är det så att de jagar lyssnar och tittar till varje pris. Vilket är helt bisarrt när man är public service. Det är ju liksom det poängen att man inte behöver vara kommersiell på det sättet.
Och det där har vi liksom försökt, den diskussionen har man försökt föra. Och det går inte för att public service-företrädarna är ju otroligt rädda för att inte ha sin räckvidd. Mm. Och då gäller det att ha lite anal extase.
Ja, just det. Är inte det härligt?
Nu har jag sagt det där ordet.
Är inte det härligt om vi slutar?
Inte bara släppa.
Ska vi sluta på den fina begreppet? Eller hade du något mer du ville tillägga?
Nej, efter men jag tycker att det gick ju så bra för oss när vi ställde en fråga. Vem ska kokaintesta Aftonbladets toaletter? Mm. Så fick vi ju till en
fick
vecka
senare
fick vi svaret. Ja. Så har vi inte någon bra fråga. Jag skulle vilja ställa frågan. Hur länge kan Socialdemokraterna hålla El Hai under armarna?
Ja.
Vi hoppas att vi kan besvara den frågan nästa vecka.
Vi ska se om vi kan få ett svar så snabbt. Mm. Det vi inte har pratat om nu, och det kanske är skönt, vi har inte pratat om Kristdemokraterna. Det hände
vi gör inte det.
Vi gjorde det förra gången, så ni får vänta. Ja. Jag har känsla av att det är en lång story. Vi kommer att få anledning att återkomma.
Ja.
Men inte idag.
Nej.
Nu kan ni göra någonting annat. Gå ut i solen, höll jag på att säga. Men ni är ju i Sverige, era stackare. Så det kan ni väl inte. Men vi ska gå ut i solen i varje fall.
Nej, man, sånt där kan man få hotmail om man ska säga.
Ja, men det kan det vara värt.
Ja.
Ja, vi hörs. Bye bye.
Hej.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.
Treat mom to healthy, glowing skin with Osea's limited edition skincare sets. Osea has been making clean, seaweed-infused products for nearly 30 years. Their Golden Glow body set includes 3 clinically proven bestsellers for smooth, glowing skin, while the Glow and Go facial set provides spa-level results at home. Both sets come in giftable boxes with savings up to $48 and free shipping for a limited time. For 10% off your first order site-wide, go to oseamalibu.com and use code MOM.